When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Välkommen till detta avsnitt av podcasten Att studera med mig, Fabian Molander och Alexander Röndahl. Den här gången har vi haft äran att få komma tillbaka till Handelshögskolan och göra ytterligare en intervju på deras andra kandidatprogram, nämligen kandidatprogrammet i Retail and Management. En relativt ung utbildning som riktar in sig på dagens detaljhandel och som dock redan efter 10 år kan stoltsera med att deras studenter i 95% av fallen har jobb redan efter 3 månader. En utbildning som vuxit med kraft och som nu ska läsas helt på engelska. Vi har intervjuat Asmir som på ett uppmålande sätt berättar allt man kan tänkas vilja veta om linjen, utbildningen, skolan och att det kanske även på Handels ibland kan vara bättre att välja de sociala sammanhangen innan man gräver ner sig i studierna. Häng med på ännu ett avsnitt av podcasten Att studera.
Men hur kommer det sig att du valde just utbildningen från allra första början?
Min kandidat eller min...
Din kandidat?
Ja, det är en ganska lång story. Det började med när jag gick gymnasiet, så hade jag ingen aning om vad Handelshögskolan var. Och jag gick gymnasiet här i Stockholm. Och jag hamnade då i en gymnasieklass tillsammans med en tjej som var helt besatt utav Handelshögskolan. Jag visste fortfarande inte liksom ens vart Stockholm det låg. Men hon predikade Handels och det blev på något sätt liksom en prägel som satt sig i mitt huvud om att det här stället fanns och det låg i Stockholm och de var bra på ekonomi. Och eftersom jag då läste ekonomi i gymnasiet kände jag att det var helt enkelt en naturlig väg att fortsätta gå när det kom till fortsatta studier. Så jag tänkte, okej, jag har hela min familj här i Stockholm, jag har min dåvarande flickvän också i Stockholm och jag känner att jag vill stanna här. Så jag skickade iväg en ansökan till Handels. Visste fortfarande inte riktigt vart det var. Jag hade inte varit på någon form av öppet hus. Utan det var väldigt mycket skjuta från höften. Och slutade upp då med att jag kom in. Och hon hamnade i Uppsala. Tyvärr. Men hon är nöjd såklart. Och sen har jag lite grann tagit det som det kommit. Så jag har inte varit superinsatt eller påläst om Handels. Eller egentligen riktigt vetat vad jag skulle bli bemött av. Utan det var verkligen bara gott rykte och bra word of mouth som jag bara körde på.
Men var när du sökte så här, du började inte plugga i Stockholm utan du pluggade i...
Vad sa du?
Nej, vilken stad var du började?
Jag är från Stockholm, jag pluggade i Stockholm.
Men programmet var först lagt i...
Ja, sorry. programmet var först lagt i Norrtälje. Och när jag sökte så den enda infon jag hade tagit del av var att programmet faktiskt skulle komma till Stockholm året efter. Så jag tänkte... Fine, jag kan ta ett år i Norrtälje. Liksom. Och så valde jag även att pendla och inte bo där. Och så gick det i året ganska snabbt. Och sen kom vi då in till Stockholm. Och det är ju då mina 2 sista år av retail management.
Det måste ändå känns rätt lättande i sådana fall. Övergången då?
Gud ja. Liksom. Jag är Stockholmsbo. Hela mitt liv är här. Så det var ett pris jag liksom kunde betala.
Men idag så är hela utbildningen belagd i Stockholm?
Ja, nu är den helt och hållet flyttad.
Eftersom du sa ju att du höftade dig i princip. Mm. Hade du bildat några förväntningar inför utbildningen? Alltså hade du några förväntningar på vad det skulle ge eller vad du skulle lära dig och liknande?
Det var väl liksom det naturliga i termer av att det skulle ta mer tid. Att det skulle bli lite mer av en heltidssyssla än vad gymnasiet hade varit. Men så fanns det också de här gamla goda ryktena om Handels som jag använde. Jag hade sett Snabba Cash, så jag hade också en bild av det. Och jag är även också från utkanten av Stockholm, långt, långt ner i söder. Så jag har liksom riktigt aldrig vuxit upp i innerstan. Så jag hade inte någon egen personlig bild av Handels eller ens liksom sett skolan. Så många av mina kompisar, när de fick höra att jag hade kommit in där, så var de bara, aha, okej, nu ska du rulla in med din BMW och Rolex ett år in på skolan. Och jag bara, jag tror inte det är så extremt. Men jag hade liksom bara rykten i princip i baksätet och ingenting annat att gå på. Och ja, allt där blev i princip krossat och fallerat när jag väl kom in och hade fått en bild av skolan.
Det är rätt kul faktiskt, för det diskuterade vi med Antonia också när, på det förra avsnitt vi gjorde om Handels då. Det är att bilden vi har haft, i alla fall jag som är från Skåne, det är just som du säger, alltså präglar, man har blivit präglad av Snabba Cash. Att det är den bilden man har fått. Antonia berättade att det inte stämde när hon väl kom till Handels. Hur var din upplevelse i och med att du hade ett år i Norrtälje och sen kom du över till innerstan då?
Ja, Norrtälje var en helt annan upplevelse än Stockholm. Det är ju lite mer ute på vischan och det var mer av en campus feeling. De enda människorna du hade tillgå där var i princip dina andra kursare och i alla de olika årskullarna också. Så det var verkligen väldigt mycket mer studentikost i termer av att alla bodde 2-3 minuter ifrån varann och varenda minut spenderades antingen tillsammans i klassrummet eller utanför där man anordnade event eller middagar. Men sen ändå när vi kom in till stan och började då vara närmare den stora byggnaden så att säga på Sveavägen, så kom vi även mer i kontakt med liksom det klassiska Handels, det som faktiskt var Stockholms Handels. Och även där så blev vi, kom man i kontakt med ännu fler studenter, liksom både från masterprogrammen och det andra bachelorprogrammet, Business Economics. Och det är normala människor, liksom. Det är normala studenter som är ambitiösa men tycker om att ha kul. De har sina intressen vid sidan om. Det är inte en massa kostymnissar som går runt med sina portföljer och räknar aktier hela dagen, utan det är kids som kommer från gymnasiet.
Hur mycket integreras de två olika programmen? Har ni mycket tillsammans med Business and Economics eller är ni ändå liksom två olika linjer?
Det är, tittar du på programmen var för sig och jämför kurser och så vidare med varann, så är de i princip väldigt lika. Framförallt under första året så läser man identiska saker. Bara skillnaden är väl att i vissa av kurserna så fördjupar sig Business Economics mer i sig typiska ekonomikurser som kanske finans och redovisning, medans retail management börjar gå mer åt marknadsföring och management-hållet, framförallt ur en detaljhandelskontext. Och för den som inte vet vad detaljhandel är, så är det i princip företag som handlar med, har att göra med utbyte av varor och tjänster, och de kommer vi i kontakt med varje dag, exempelvis H&M och IKEA. Och det är väldigt mycket det som företaget är inriktat på eller spetsat in sig på, där då man försöker på något sätt forma studenter för att eventuellt kunna bidra till den delen av näringslivet om de vill. Det behöver man verkligen inte göra, för det var faktiskt en fördom jag hade om, eller en rädsla kring retail management när jag började. Det var att ja, okej, okay, så jag måste börja jobba inom detaljhandel när jag är klar med det här. Nej, verkligen inte. Jag har ett par polare som jag gick ut med från kandidaten som började jobba på banker, vissa blev revisorer. Och i grunden så är det här bara en vanlig ekonomiutbildning som jag skulle säga i princip inriktar sig bara lite mer åt management och marknadsföring. Men den täcker fortfarande liksom alla grunder i ekonomin, och då snackar vi liksom om de här typiska räknekurserna, statistik, finans, redovisning. Så om det är den typen av yrken du vill pyssla med, så har du alla möjligheter i världen att göra.
Men om du ändå ska välja en stereotypisk yrkesplats som är detail management, vad är ett typiskt jobb som riktar in sig på detaljhandel egentligen?
Det är en bra fråga, för jag har själv avvikit från just detaljhandelsyrkena. Jag kände aldrig att det var något för mig. Men jag skulle säga att en del hamnar såklart som sagt inom marknadsföring, framförallt digital marknadsföring. Idag jobbar jag mycket med PR. Vissa blir såhär, controllers, såhär, inköpsansvariga i stora detaljhandelsföretag, typ såhär, säg H&M. Många jobbar liksom inom projektledarskap, där de liksom jobbar mycket i team och planerar företagsstrategi. Det kan vara allting som från att expandera en webbutik till andra länder. Så det är väldigt brett. Detaljhandeln är en fruktansvärt stor industri och det är en som präglar vår vardag. Alla kommer i kontakt med detaljhandeln dagligen. Oavsett om du är ute eller hemma så är det någonting som kretsar kring hela livet.
I och med att du sa att du själv har avvikit lite från detaljhandel, vad skulle du säga är din ideala yrkesplats? För du läser ju din masters nu.
Det är väl lite därför jag fortfarande pluggar, tror jag, för att jag inte vet vad mitt ideala yrke är. Jag kände att jag inte är redo att ta det beslutet än, så jag tänkte att det skadar inte att fortsätta utbilda sig. Men jag är absolut mer inriktad på att jobba med människor och mot människor i termer av mer mjuka värden, det vill säga ledarskap, motivation, utveckla strategier, snarare än att sitta och knäcka siffror liksom på någon bank. För det är inte mitt, det är helt enkelt för mig personligen, men det är många som brinner för sånt och det är det de väljer att göra, och det har de alla möjligheter att få göra genom den här utbildningen. Men ja, jag älskar att se på organisationer och se hur de helt enkelt kan utvecklas genom att framförallt ha att göra med människorna i dem.
Så du känner ändå att trots att det har varit en, alltså att programmet heter då Retail Management och till stor grad är inriktad med detaljerna, så har du ändå fått förutsättningarna att kunna arbeta i ett bredare spektrum?
Jag skulle nästan säga att Retail Management ibland kan vara ett väldigt missvisande namn, för det säger mindre om programmet än vad det egentligen är. Det är för mig mer av en ledarskapsutbildning som verkligen är sjukt inriktad på, alltså, hur man driver en organisation där de har riktat in sig lite mer på framförallt detaljhandelsorganisationer eller företag. Men det i grunden är fortfarande någon form av liksom management och marketing i det kretsar kring. Liksom där det är hur utvecklar organisationer genom att framförallt titta på människorna i dem. Men såklart också titta på hur man kan formera strategier och idéer inom företaget. Men detaljhandeln är mer av ett tema än ett krav, så att säga, i utbildningen. Jag känner inte att jag är låst till att bara veta saker om detaljhandeln, utan jag tycker att utbildning eller kunskapen man får är applicerbar i en mycket bredare kontext.
Och du sa att du läser ett masterprogram nu. Vad har du för olika mastermöjligheter när du väl är klar? Vad brukar människor välja?
Ska vi se. Vi har ju 5 olika masterprogram här på Handels som är alla eller väldigt specialiserade. Där har liksom den jag läser som är International Business, som är en internationell management master. Sen har en vanlig som heter Business and Management, som också är en management och marketing master. Medan som är de mer internationellt riktad, så är den här lite mer generell och breddad. Sen har vi en finansmaster som är, som det låter, finans. Sen har vi en accounting master som är väldigt riktad på redovisning. Och slutligen har vi en economics master som är helt enkelt riktad på nationalekonomi. Och möjligheterna är, skulle jag säga, de är större om du läser en master, för du har lagt ner 2 år extra av ditt liv på att helt enkelt gräva in det djupare i ett område. Vi kommer ge dig framförallt bättre möjligheter inom de yrkena som de här utbildningarna riktar sig mot.
Det är rätt fräckt faktiskt, för jag var inne och scoutade lite på hemsidan för att lära mig lite mer inför avsnittet då. Så där hittade jag att Handels har gjort en placement report 2018. Och där var det ju att 95% av de som gick ut i arbetsmarknaden efter kandidatexamen i retail management, så var det då 95% som hade jobb inom 3 månader då. Och det är ju rätt, alltså, stora siffror. Alltså det är liksom yrkesförberedande universitet som har de siffrorna. Är det någonting direkt i kandidatexamen som ger en? Är det liksom namnet utav utbildningen, eller är det liksom förutsättningarna du får i samband med att du kan arbeta så tätt in till många företag och nätverka dig fram till saker?
Det är helt klart en stor fördel, jag ska inte säga bara när det kommer till Handels, utan ekonomiutbildningar i grunden, att du kan vara klar efter en kandidat. Om du jämför med exempelvis en ingenjörsutbildning, så ska du ha gjort dina 5 år innan du verkligen kan titulera dig som ingenjör som folk tar seriöst på marknaden. Medan jag skulle säga liksom över 50% av min klass kände sig klara efter kandidaten, och nu är de alla ute och jobbar för fullt. Medan jag sitter här och fortfarande läser mina böcker. Men just inom retail management så tror jag en stor fördel ligger i att programmet är väldigt starkt kopplat till företagen som har finansierat programmet för länge sedan. Det är ett 10-tal företag inom just detaljhandeln, eller som har en form av koppling till detaljhandeln, som har liksom stått bakom det och lagt grunden till det hela. Och det innebär också att de här företagen är väldigt involverade i programmet och har så kallade retail-klubbar som löper under de här 3 åren som man läser retail management. Och under de här 3 åren så får man komma väldigt nära de här företagen där de erbjuder föreläsningar, liksom så här sessions där de typ kanske granskar ett CV eller ger en massa olika typer av fördelar i termer av, som är väldigt yrkesförberedande. Och sen får man även avsluta i 3:an med att göra ett väldigt stort projekt åt ett av de här företagen som är liksom direkt praktisk erfarenhet som visar på hur de här företagen jobbar och man får verkligen ta del av deras verksamhet och ta del av deras verktyg och arbetsmetoder. Och där fick jag personligen väldigt mycket nytta som gjorde den här typen av projekt, därför att det ger en sjukt stor, ett sjukt stort smakprov av hur det är att faktiskt vara ute i arbetslivet och jobba som konsult, inköpare eller strateg.
Det här slutprojektet du nämnde, nu vet jag inte om det är sekretess, jag vet inte hur mycket du kan berätta om det, men kan du berätta omfattande ungefär vad den kommer att handla om?
Det beror väl mycket på vad företaget har för idé just i året, för det här är faktiskt behov som de har, som de har liksom sitter i deras pipeline och som de känner ändå är på en viss nivå som studenter kan dra i. Men det här är inte liksom något hittepå-projekt, utan det här är faktiskt ett jobb som behöver göras och de tar då del av, eller de ser till att utnyttja den arbetskraften som vi då erbjuder på retail management. Så exempelvis det projektet vi behövde göra då var att vi jobbade som konsulter åt ett företag där vi då besökte en av deras kunder som var en matvarukedja och där vi då i ungefär en vecka skulle gå runt i en av de här butikerna hos den här matvarukedjan och i princip granska arbetarna under hela den här tiden där vi noterade deras arbetsmetoder, hur pass lång tid deras aktiviteter tog och då samlade vi ihop all den här datan och konstruerade en form av liksom matris där vi hade i princip mätt hur produktiva de är i grunden och utifrån det drog vi massa analyser och rekommendationer på hur de kan förbättra produktiviteten i den här butiken och så avslutade det med att hålla en stor presentation för vårt företag men också det här företaget som vi gjorde undersökningar på. Så det blev liksom en stor rapport om hur den här butiken i grunden kan utveckla sina arbetsmetoder för arbetarna.
Vad skulle du säga, det låter som en utmaning. Är det den största utmaningen under utbildningen eller vad är om något annat det som varit kanske jobbigast under dina 3 år som kandidat?
Kanske var första året i Norrtälje.
Ja, det är verkligen, det finns olika typer av utmaningar i olika liksom, beror på hur man ser på det. Att pendla 4 timmar om dagen var helt klart en jäkla process. För jag har sagt, jag bor inte i centrala Stockholm utan jag bor lite längre bort. Så jag behövde liksom en timme att komma in och sen en timme till Norrtälje och så 2 timmar tillbaka. Men det jag tyckte om med det här projektet var att det var så himla praktiskt. Det var verkligen äkta på något sätt. Det kändes som att det här företaget tog oss verkligen seriöst. Det här var ett jobb som verkligen behövde göras. Det här var något som de själva hade gjort. Men nu hade de oss att tillgå och de litade på att vi skulle dra i det helhjärtat och verkligen erbjöd oss alla möjligheter för att göra det så bra som möjligt genom att de försedde oss med iPads och massa olika typer av liksom mätinstrument som de själva använder internt. Och den erfarenheten är jag oerhört tacksam för. För några månader efter det så sökte jag min första praktikplats. Och bara tack vare den erfarenheten jag fick genom det här projektet så landade jag i den här praktikplatsen för att kunskaperna och vad säger man, tankesätten jag hade lärt mig under det här projektets gång var direkt applicerbara under min case-intervju som jag hade från den här praktikplatsen. Så jag liksom i princip bara copy-pastade de metoder jag använt tidigare till min intervju och så landade jag den. Och det var verkligen något jag uppskattade stort, eller väldigt mycket.
Vilket företag var det du gjorde både projektet åt och sen vilket företag var det du landade praktikplats på senare?
Ja, så ett av de här företagen då som då sponsrar det här programmet som vi gjorde då projektet åt heter Accenture. Och de är i princip ett konsultföretag som jobbar väldigt nära detaljhandeln eller mot detaljhandeln. Och sagt, jag lärde mig väldigt mycket och det jag lärde mig där använde jag då för att söka till en... det är också ungefär en konsultbyrå som är inriktad väldigt mycket just mot marknadsföring och branding, som heter 70 Agency, en lite mindre byrå. Och då hade jag fått en intervju där det gick ut på att jag skulle lösa ett case som gick ut på att utveckla en strategi åt ett företag de hade jobbat med tidigare. Så det var väldigt liknande mål som jag hade liksom under den här intervjun, men också som jag hade haft tidigare under mitt projekt. Så det var verkligen ungefär samma tankesätt jag applicerade i båda. Och det hade inte gått så bra som det gjorde om jag inte hade gjort det tidigare i en praktisk kontext.
Engagemanget från lärarna, hur har de sett ut?
Engagemanget från lärarna är... Det är uppenbart att lärarna brinner för sina ämnen. Det är ju superexperter som har ägnat minst hälften av sina liv åt att bli experter på det de gör. Det enda väl det kan skilja i, det är väl rör sig runt pedagogiken skulle jag säga. Vissa är helt klart mer skickliga på att lära ut det de har i huvudet än andra. Men det är ingen tvekan om att alla är så himla grymma och de sitter på så fruktansvärt bra kunskap. Vissa är bara enklare att ta del av än andra. Men jag tror också det har att göra mycket med intresset från en själv. Om det är en kurs där jag känner direkt en stark kemi till, så kommer det vara mycket enklare för mig att sitta där och vara 100% uppmärksam på allt läraren har att säga. I princip, och då kvittar egentligen hur duktig eller inte duktig den här läraren är, skulle jag säga. För om jag brinner för ämnet, då kommer jag vilja läsa på extra, och då kommer jag i princip kunna tycka om det oavsett vad. Men det är personligen bara för mig.
Det lär ju vara ganska mycket kurser, även de är roliga, som är väldigt svåra. Erbjuds det mycket exempelvis hjälplärare, vet jag att det finns på vissa skolor, eller så, samarbete med äldre elever kanske?
Just vår studentkår vet jag erbjuder plugghjälp. Vad jag för mig, de har liksom så här några sessions någon gång i månaden eller någonting, där man kan samlas tillsammans i klassrum och helt enkelt bara plugga tillsammans. Men en grej som jag verkligen uppskattar med i princip alla våra lärare är tillgängligheten de erbjuder. De gör sig alltid tillgängliga och väldigt enkla att få tag på. Du kan ju utan problem ringa lärare liksom på eftermiddagen. Om du har minsta lilla fråga så kommer de att svara och hjälpa dig så gott som de kan. Och jag skulle säga att hjälpen finns där om man behöver det. Sen har inte jag varit någon som behövt ta del av det eller känt det behovet. Men jag vet att möjligheten finns om det behövs.
Vad har ni för studieställen? Sitter ni i samma byggnad som Business and Economics? Eller var pluggar ni? Och efter skolan, var sitter ni och studerar tillsammans?
Där har Retail Management en väldigt stark fördel med tanke på att programmet har ju en egen lokal som är placerad ungefär ett stenkast bort från den här stora byggnaden på Sveavägen. Och det är ju här vi sitter nu och spelar in det här på Saltmätargatan. Och den här delen av Handels har egentligen bara Retail Management studenter access till. Det är ingen annan som kan komma in här. Och här har vi massa lokaler och rum som man kan sitta och plugga eller göra grupparbeten i. Samtidigt som de här studenterna också kan då såklart sitta och plugga i stora byggnaden. Så man har liksom en dubbel access ifall man behöver studieplatser. Så du kan antingen vara här i den här lite mindre lokalen, eller så kan du gå och sitta i vårt enorma atrium där de flesta är och chatta.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och hur ser det ut, föreläsningarna som ni har, är de i stora byggnaden eller är de också här på Saltmätargatan?
Alla föreläsningar för Return Management hålls här på Saltmätargatan. Det är det korta svaret. Så.
Hur ser din boendesituation ut? Alltså, du nämnde ju att du pendlade hela tiden till Norrtälje och du bodde lite söderut i Stockholm. Har den förändrats under din...
Ja, den har förändrats. När vi kom tillbaka till Stockholm då, flyttade programmet, så gjorde jag ett år hemma hos mina föräldrar och det gick jättebra. Men som sagt, eftersom jag bor lite i utkanten av Stockholm, så kände jag till slut att behovet fanns av att vara närmare skolan. Så jag flyttade först ut och flyttade in tillsammans med en kille i min klass där vi delade på hans lägenhet. Det var ungefär ett halvår och sen var det dags för mig att flytta ut igen och då hittade jag ett andrahandskontrakt som var ungefär 4 månader också närmare stan. Och det här är lite av ett tema som fortlöper för många studenter, där det blir lite att man tar det man får, framförallt om man inte har hittat en studentbostad genom att man har stått i kö för den. Så det blir väldigt mycket korta av- och påhopp på ett par månader och så får man flytta vidare och hitta något annat tills man eventuellt landar någonting som är på lite längre sikt. Så jag hade med två lite kortare äventyren så att säga, tills jag hade samlat ihop tillräckligt många ködagar via SSSB eller Stockholms studentbostäder. Och då har jag då sedan ungefär ett halvår tillbaka bott i en studentbostad jag kommer ha tills jag pluggar klart helt enkelt. Och de är sjukt tacksamma att ha, de är väldigt ekonomiskt bra. För att de är väldigt anpassade efter studenters ekonomi. Om man jämför med den vanliga bostadsmarknaden så skulle jag säga att man sparar in hälften på, jämfört med vad man annars behöver betala.
Det är ju dyrt med boende givetvis. Utbildningskostnader annars, litteratur och liknande. Är det dyrt att plugga?
Det där är ju väldigt individuellt och beror väldigt mycket på hur du själv föredrar att plugga. Om du är någon som tänker jag måste ha en fysisk bok som jag sitter och gräver information ur, eller om du är någon som är bekväm med att jobba mycket digitalt eller bara sitta på föreläsningar och anteckna och så lever du på det. Och så beror det också väldigt mycket på vilken typ av kurs det är. Jag skulle nog börja med att säga, jag personligen är inte någon som har köpt mycket kurslitteratur. Jag gjorde det under mitt första år innan jag landade i att min studieteknik inte är särskilt optimerad. Det är inte optimalt för mig att sitta med böcker, utan jag föredrar att sitta och lära mig från föreläsningar och seminarier och sitta och liksom diskutera och nöta på det sättet, medan jag har kompisar som behövde köpa allting nytt. Men så går det såklart också att köpa från andra studenter, det vill säga köpa begagnad kurslitteratur till betydligt bättre priser. Och jag skulle nog säga att allt det där handlar helt enkelt om vilken typ av studieteknik man har. Vad man känner är optimalt för en själv. Men sen finns det alltid sådana här superhjältade studenter som skriver upp egna sammanfattningar om hela böcker, som jag tycker är helt sjukt egentligen. Jag har försökt göra det själv och jag klarar inte av det. Men så jag använt mig mycket av sånt. Och eventuellt blir ju sådana här sammanfattningar utdaterade, därför att ny kurslitteratur släpps och det är ny info som man behöver ta del av. Men så är det alltid en superstjärna som gör en ny sammanfattning och det har lite grann så här fortlöpt. Men, och som sagt, det beror väldigt mycket på vad är det för typ av kurser man läser. Om det är en grov räknekurs där du bara ska sitta och nöta uppgifter, ja, då vill du nog ha boken med alla uppgifter, för du kommer inte få ut lika mycket om du bara sitter i en föreläsningssal och lyssnar, jämfört med om det är en teoretiskt tung kurs som handlar väl mycket om diskussioner, teorier och reflektioner, så kanske inte är lika beroende av att ha det nyaste kursmaterialet.
Var du personligen i behovet av något extra jobb under din utbildning?
Jag var inte direkt i behov av det, men jag har haft det under alla mina 3 år under kandidaten. Det var bara för att jag kände att jag hade tid för det. Jag kunde kombinera det med mitt studerande och jag har alltid också varit van vid att göra någonting annat utöver att plugga. Så jag trodde också bara ett behov av att vara produktiv hela tiden. Och så alltid tacksamt att ha lite extra på kontot och inte bara leva på CSN.
Assisterade skolan eller föreningen någonting med det, eller fanns det möjlighet att eventuellt få extra jobb via skolan eller föreningen?
Det beror ju väldigt mycket på vilken typ av extra jobb vi pratar om. Mitt första jobb var att sitta och chatta i en ICA-butik. Och sen var det ett lite mer sofistikerat deltidsjobb som jag fick. Där jag jobbade mycket med research, analys av marknadsdata för ett datainsamlingsföretag. Och det fick jag faktiskt som tur ungefär, man kan säga ungefär via skolan. För det här företaget hade då varit och hjälpt till under en kurs och föreläst. Och då kom jag i kontakt via de här företagsrepresentanterna som visade sig vara i behov av lite deltidsarbetare. Och så kontaktade de via det.
För man får, både som man kanske kan anta via hemsidan, indikationer på att man exponeras för väldigt stora företag. H&M, ICA etc. Hur mycket kontaktnät kan man bygga under de här 3 åren och vilka möjligheter kan man få där?
Vill man bygga kontaktnät så är möjligheterna oändliga, skulle jag säga. Inte bara skolan, men även vår studentkår arrangerar fruktansvärt många event som i princip bygger kring att förena studenter med de här företagen om man är intresserad av dem. Det kan vara allt från föreläsningsevent till något mer socialt kvällsevent där man bara minglar med massa företagsrepresentanter som oftast också är alumner från skolan. För det är de som oftast är intresserade av att delta på de här sakerna.
Vad är en alumn?
Ja, en alumn är någon som har pluggat på skolan helt enkelt och nu har gått vidare till en arbetskarriär.
Nu ska vi gå över till det jag tycker personligen om väldigt mycket, eftersom jag har aldrig själv studerat, men det sociala livet.
Ja, det tycker jag också.
Och det kretsar, ja. Nu i och med att ni hade det här första året i Norrtälje, så kanske det såg helt annorlunda ut för dig, alltså i och med det, mottagningen, eller det heter kanske något helt annat, för det heter något annorlunda för varje universitet och högskola. Jag pratade om liksom nollningen, men det heter antagligen något annat. Men hur var ditt minne utav den?
Vår nollning, eller egentligen ingen nollning, utan vi kallar det för en introduktion eller ett småttingintro, därför att alla som börjar på skolan är småttingar innan de blir officiella handelsstudenter. Och introduktionen handlar väldigt mycket om ett välkomnande snarare än en nollning. Om du jämför med många av de andra klassiska universiteten så är det så långt ifrån förnedring och bestraffning som man kan komma, utan det handlar verkligen om att få människor att känna sig bekväma på skolan och helt enkelt vilja komma tillbaka faktiskt. Men och då är det i princip 2 väldigt intensiva veckor som går ut på att studenter ska lära känna skolan, lära känna varandra och delta i en massa liksom kul grejer där de i princip inte ska tänka på plugget utan i princip fokusera på de mer mjuka värdena. Så det vi gör är då att vi delar in alla nyblivna studenter i så kallade småttinggrupper där de är mellan 10-20 pers. Och då är det allt från fester, dagsaktiviteter, tävlingar, olika typer av race, poängjakter. Och alla möjliga sätt man kan tänka sig interagera på. Och sen åker vi även i slutet på det här introt på en hemlig resa. Som man har liksom en weekend tillsammans och fortsatt fler aktiviteter och kul saker.
Och även sen efter den här introduktionsveckorna, generellt socialt liv, så här, hur mycket festar man, vad gör man?
Går man inte på handel så har man inte så mycket aning om vad det är som händer. Men det är verkligen en bubbla. Det är en liten skola, det är väldigt fåtal studenter om man jämför med andra större skolor. Men det händer väldigt mycket och det händer väldigt regelbundet. Och vill man ha mycket av liksom det sociala, då finns det sjukt mycket möjligheter. Jag skulle säga att du kan liksom lätt gå på någon fest eller något en gång i veckan om du vill. Det händer alltid någonting. Sen har vi större grejer men också mindre saker. Det är alltid någonting mindre som sker väldigt regelbundet och veckovis skulle jag säga. Men så har vi större event i form av stora banketter och sittningar. Jag skulle säga att vi har ungefär 12-14 stycken om året. Så det säger ungefär 1-2 stycken om månaden. Och det är egentligen bara enorma middagar med sång, god mat och dricka och framträdande på scen och var allmänt skönt stök. Men så eventen, eller sociala eventen är inte bara begränsade till fest och banketter, utan det har ju liksom mer sociala event som jag nämnde tidigare kopplade till att man träffar företag, liksom sköna mingel-event. Det kan vara sport, man åker iväg på turneringar eller man går och liksom är med i något fotbollslag, basketlag eller whatever, vad man tycker om att göra. Så det sociala går att beskriva på många olika sätt. Det är liksom inte bara begränsat till en typ av format, utan vi erbjuder alla möjliga typer av interaktioner. Så vad man är intresserad av skulle jag säga, så kan man göra det.
Jag tänkte kolla om det är så att du har något specifikt roligt minne från mottagningen. Om det var något, någonting som du kommer ihåg att, åh just det, ja, det var detta.
Ja, absolut. Jag har ett minne som är roligt nu, ungefär 5 år senare, men som där då var ganska tufft. Det var nämligen så att jag hade då kommit in på Handels och jag visste då såklart att utbildningen var i Norrtälje under mitt första år. Men jag hade inte riktigt, jag var inte särskilt medveten om när allting skulle komma igång. Jag hade inte tagit del av materialet som skolan skickade till en när man, liksom, när man ska vara på plats och hur det allmänna schemat ser ut. Så jag var inte optimalt förberedd kan man säga. Så då har jag liksom åkt på semester under hela min sommar och levt livet. Och så är jag tillbaka i Sverige och lever gott där. Och så är det bara en dag helt plötsligt som jag vaknar upp och så går jag och borstar tänderna på morgonen. Och jag får för mig att bara, jag får upp tanken, jag bara, just det. Jag undrar när skolan börjar egentligen. Så jag står där i badrummet, liksom halvnaken i kalsonger, helt bara nyvaken. Och så plockar jag upp telefonen, googlar Handelshögskolan för första gången i mitt liv typ. Och tittar på schemat för skolstart. Och så ser jag datumet och jag bara, ha. Och så tittar jag i min telefonkalender och så ser jag att det är exakt samma datum som ja, på den dagen. Och så kollar jag vad klockan är på min telefon, så står det att klockan är 14. Och tittar jag i det här schemat för skolstart och då står det att inskrivning för programmet var 3 timmar sedan.
Oj.
Så i mitt huvud blir ungefär, det imploderar ungefär kan man säga. Jag vet inte riktigt hur jag ska reagera, så jag tappar min tandborste i golvet och jag säger inte så mycket utan jag hatar mig själv kan man säga. Jag hatar hela situationen. Och jag kollar var inskrivningen är. Och då ser jag också att den är även i Norrtälje. Och det är jobbigt för jag bor ju i Stockholm. Så det är ju en bit bort. Så även om en jetplan hade jag varit kört. Så jag tänker, okej. Men jag åker in till Handels på Sveavägen och ser om jag kan lösa det på något sätt från distans. Trots att inskrivningen är, eller var, för 3 timmar sedan. Så jag åker i princip i pyjamas in till skolan, springer in, bara slår upp dörrarna. Skolan är i princip tom därför att de har redan tagit emot alla studenter och skickat iväg dem någonstans. Så det är ingen där nästan. Men så kommer det en dam som jobbar på skolan och hon ser att jag är liksom helt panikslagen och frågar mig vad det är som har hänt. Och jag frågade, hej, tja, jag har kommit in men jag har inte skrivit in mig själv. Hon bara, oj, okej. Okay. För grejen är, alltså sekunden efter inskrivning, liksom där på klockslaget, så börjar de ringa alla reserver. För att ja, erbjuda dem en plats. Så många som folk helt enkelt inte tagit accepterat, så börjar de ringa reserverna. Och ja, det är inte så att mitt hjärta börjar slå långsammare där och då. Men och så frågar man vart jag ska vara. Jag säger, ja, jag ska vara i Norrtälje, men finns det en chans att jag åker upp dit? Utan jag tänker att ni hjälper mig härifrån. Så tänker hon att, ah, okej, vi försöker. Så hon går och ringer Norrtälje Och så tar jag hela processen ungefär 20 minuter. Jag sitter ner och svettas. Vet inte hur det ska gå. Tänker så här, nu är livet över. Jag har precis kommit in på en grym utbildning. Vad ska jag göra? Jag har ingen plan B. Men hon kommer ut då till slut och så säger hon, tja, det är lugnt. Vi har löst en, typ, en parentesplats åt dig. Du bör bara åka upp till Norrtälje och se till att skriva in det inom 2 timmar ungefär. Så är allting löst.
Så vi kan tacka henne för att du sitter här då faktiskt.
Ja, jäkla superstjärna. Nu är jag inne, 4 år inne i utbildningen och hade inte varit det. Om det inte var för henne.
Tänkte kolla också. Nytt för år är ju att programmet läggs om lite grann faktiskt. Och läses numera enbart på engelska. Innebär vilka skillnader skulle du säga?
Skillnaden innebär väl att man får se till att tala engelska. Nej, men programmet har internationaliserats. Och det har att göra med att de har tagit in internationella studenter för första gången i år. Men det här är också en ambition eller en plan som är satt även för andra program eller bachelorprogrammet Business Economics. Och det är tänkt att ske redan 2020 har jag för mig. Så det är ingenting som kommer vara unikt för retail management. Det är bara att man gjorde det här först. Men skillnaden är väl att allt som har varit på svenska kommer vara på engelska. Och det är egentligen inte mer än det. Utan så här, alla krav och behörigheter är fortfarande vad de är. Det är bara att man får tala mer engelska helt enkelt under vardagarna, vilket är en positiv sak från mitt perspektiv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tänkte kolla, har du några tips till framtida studenter? Förutom att inte försova sig på...
Ja, ja, var så lite som jag som ni kan. Nej, men jag tror det är väldigt lätt att man under de inledande månaderna faller i någon form av ström där man tittar väldigt mycket på andra, hur de gör. Vad är det de, hur pluggar de, hur klär de sig, hur... sätter de upp ihop sina vardagar så att säga. Och jag skulle säga, försök vara dig själv, hur klyschigt den låter, men gör det som är optimalt för dig. Om inte du är någon som pluggar bäst genom att läsa kurslitteratur, gör inte det. Liksom, gör inte det bara för att alla andra gör det, om det inte är optimalt för dig. För det var någonting jag väl lätt föll under mitt första år, att jag kände att jag behövde göra som alla andra trots att det inte var bäst för mig. Och så insåg jag först under 2 och 3 att mitt sätt att vara är inte som alla andras. Utan jag vill vara student på mitt sätt. Jag kände att jag bara ville sitta den där extra timmen om kvällen och nöta någonting jag inte ville nöta. Utan då gick jag hellre och käkade middag med en kompis. Så jag skulle säga, hetsa inte upp det över andras sätt att vara studenter, utan gör det till din egen grej, utan gör det till din erfarenhet, därför att man är student bara så länge, och sen ska du jobba i 40 år och då har du bara den här korta erfarenheten att se tillbaka till. Så jag skulle säga, gör en minnesvärd. Och personlig rekommendation, det här är inte för alla, men jag skulle säga, om du har ett val mellan att göra någonting mer socialt eller någonting mer pluggmässigt, så skulle jag nästan alltid välja det mer sociala. Därför att det är det du kommer se tillbaka på och minnas. Och det kommer inte vara den där extra timmen plugg som du la ner om kvällen. Utan det kommer vara den där sjukt random stunden med din polare när ni kanske tagit 1 eller 2 bärs så mycket. Liksom.
Finns det någonting du skulle kunna, eller anser du skulle kunna bli bättre med utbildningen eller i skolan?
Det kanske har att göra lite med utrustningen eller infrastrukturen som är tänkt att bidra till studierna. För det är så att jag kan jämföra lite grann mellan Handels och Stockholms universitet, därför att jag läste en extra kurs på SU bara för att ha någonting extra att göra vid sidan om. Och då märkte jag att de hade betydligt mer utvecklad teknologi, alltså under föreläsningarna exempelvis, att man hade lite så här bättre mikrofoner eller mer välfungerande så här monitorer och så. Alltså det kändes bara lite mer modernt. Och det har sina anledningar i termer av att just SU är ju finansierat statligt, liksom, medan det här är privat. Så det är inte helt orimligt. Men ju mer man kan modernisera utbildningen, desto bättre. För vi har verkligen så grymma föreläsare, grymma människor som sitter på så mycket kunskap. Och det är uppenbart att skolan verkligen satsar på att verkligen ta in det bästa de kan. Men just de här små detaljerna som har att göra med liksom bekvämlighet under studierna tror jag skulle kunna förbättras. Och antalet studieplatser är aldrig fel.
Hur ser det ut med utlandsstudier?
Det finns möjligheter för att studera utomlands. De är dock mer begränsade jämfört med andra universitet. Där jag har vänner som pluggar på liksom Uppsala, KTH, SU. Där i princip alla får åka på utbyten. Medan här på Handels så är det generellt mer konkurrensutsatt. Där du faktiskt ansöker om begränsade antal platser. Där jag skulle säga på retail management framförallt tror jag ungefär, säg om det är 60 studenter i en klass, kanske det bara är strax över 5-8 stycken som får åka på ett utbyte. Så det är helt klart en process där man får anstränga sig genom att verkligen söka med relativt goda betyg, men också liksom ett motivationsbrev som du slänger in för att motivera din ansökan och varför du känner att utlandsstudier är bra för dig. Och så är det helt enkelt på det andra programmet också. Och jag skulle säga att utlandsstudier är enklare att få först på masternivå. Där börjar det komma lite mer i nivå med andra högskolor, där i princip om du önskar utlandsstudier så kommer du nästan kunna få det, skulle jag säga. Så det är helt klart en mer konkurrensutsatt process jämfört med andra lärosäten.
Ja, det var nog faktiskt allt vi hade idag, Asmir.
Tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
Tack så jättemycket.
Tack för att du ville ha med.
Då hoppas vi att ni tyckte att det var ett lika intressant avsnitt som vi tyckte att det var, och att Asmir gav er svar på alla frågor som ni kan tänkas ha innan ni skulle söka utbildningen. För att nu ta oss vidare till bland annat behörighetskrav och antagning. För att vara behörig till att söka programmet krävs en grundläggande behörighet i vanlig ordning, ett jämförelsetal om lägst 17,0 krävs när du söker via högskoleprov, särskilda meriter eller alternativt urval. Gymnasieexamen 2014 och framåt kräver utöver behörighet dessutom lägsta betyg C i svenska 3, engelska 6, matematik 3B eller 3C, samhällskunskap 1B alternativt 1A1 plus 1A2, historia 1B alternativt 1A1 plus 1A2. Om du söker på gymnasiebetyg utan komplettering var intagningen förra året, alltså 2018, 18,75. Gymnasiebetyg med komplettering var det året 19,17. Och om du söker på högskoleprov var antagningen 1,7. Varje höst antas cirka 60 sökande till det här kandidatprogrammet i Retail and Management. Minst 80% kommer in via betyg, minst 5% via högskoleprov och minst 5% via särskilda meriter. Och sist men inte minst, minst 5% via alternativa urval. Observera också att skolan inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörighet. Viktiga datum är att ansökan öppnar 15 mars. Sista ansökningsdag är 15 april. All info som ni har fått höra här är hämtad från Handels egen hemsida www.hhs.se. Kolla in den om ni har mer frågor eller gå in på antagningen.se. I nästkommande avsnitt kommer vi vända oss mot bland annat arkitektutbildning, personalvetare med flera.
Och om du har några specifika önskemål eller frågor, tveka inte en sekund på att höra av dig till oss på kontakt.attstudera@gmail.com. Och följ oss på våra sociala medier på Instagram där vi heter attstudera. Tills nästa gång.